السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فوتشات غوينوم profetens fruar alayhi salatu wassalam, deras biografi. Och det här blir den tredje och inshallah sista delen i denna lilla serie. Och vi kommer även försöka hinna med att gå igenom profetens döttrar alayhi salatu wassalam. Och vi har kommit fram till Hafsa. Hafsa, Umm al-Mu'minin. Hafsa bint Umar ibn al-Khattab radiyallahu anha, radiyallahu anhuma. Profeten alayhi salatu wassalam gifte sig med henne efter det att hennes idda, i en eventperiod, hade tagit slut. För hon var tidigare gift med en man som heter Khunais ibn Hudhafa al-Suhami, av al-Suhami, en av dem som gjorde hijra till Medina. Och profeten alayhi salam gifte sig med henne år 3 hijri. Och det sägs att hon föddes 5 år före det att profeten alayhi salatu wassalam blev profet. Yani när profeten var 35 år så föddes hon. Så när profeten alayhi salam då gifte sig och var med henne för första gången, så ska hon ha varit runt ungefär 20 år gammal. Och hon är då bror till vem? Ja. Abdullah bin Umar. Nej, Abdullah bin Umar. Och hon är äldre än honom. 6 år äldre än honom. Så när hon blivit änka från hennes första man, så friade Umar, eller vill gifta bort henne, Umar vill gifta bort henne till Abu Bakr radiyallahu anhu. Och han besvarade inte detta erbjudande. Och så gick han till Uthman radiyallahu anhu och han sa att jag har kommit fram till att inte gifta mig just nu. Så de blev lite besvikna och gick och klagade till profeten sallallahu alaihi wasallam. Och då så sa profeten alaihi wasallam: "Yatazawwaju Hafsa man huwa khayrun min Uthman." Någon som är bättre än Uthman ska gifta sig med Hafsa, och Uthman ska gifta sig med någon som är bättre än Hafsa. Och då friade profeten sallallahu alaihi wasallam själv till Hafsa. Så Umar gifte då bort Hafsa till profeten Muhammed alayhi salam. Och profeten alayhi salam gifte bort Uthman till hans dotter Ruqayya, efter det att Uthmans första fru hade dött, Zainab, som Uthman också då var gift med. Ja. Eller från Kalthum. Efter att Kalthum dog så gifte sig då Uthman radiyallahu anha med profetens dotter Ruqayya. Så när hon hade gift sig med profeten alayhi salam så träffade Umar Abu Bakr efter denna händelse. Och då så sa Abu Bakr att ha ingenting emot mig, för att profeten alayhi salam brukade nämna Hafsa. Och jag vill inte sprida någon av hans hemligheter. Men om han inte vill gifta sig med henne så skulle jag ha gift mig med henne. Igen, han kanske hade känt på att profeten s.a.w. indikerade på att han var intresserad av henne. Och då ville han absolut inte gifta sig med henne före profeten a.s.w. Men om profeten skulle ha sagt nej, då skulle han ha gått och friat till henne. Och den här hadithen nämns också i Bukhari under kapitlet Ardul insan bintahu av uchtahu ala ahli al-khayr. Att en person yani, går och erbjuder sin dotter eller sin syster till de fromma och religiösa människorna. Att det här är något som är bra och rekommenderat. Att en fader eller bror försöker hitta någon passande man till hennes, till hans syster eller till hans dotter och så vidare. Och Hafsa radiallahu anha dog när hon var ungefär 41 år gammal. Hon har berättat ungefär 60 stycken hadither. Och det var lite kort gällande just Hafsa. Och vi går vidare till nästa fru från profetens fruar som var Safiya radiallahu anha, Umm al-Mu'minin. Safiya, hon är bint Huyay ibn Akhtab. Och hon kommer från Levi-stammen. Och Levi-stammen är en judisk stam. Och ni känner till Levi, kanske ni heter. Levi. Och är då barnbarn till Ishaq. Ishaq ibn Ibrahim alayhi salam. Och också från Haruns barnbarn alayhi salam. Och profeten alayhi salam gifte sig med henne efter det att de hade erövrat Khaybar. Och hon var gift med en man innan som hette Salam ibn Abi Huqayq. Det var en judisk man som blev dödad dagen av Khaybar. Och Safiya togs till fånga av Dahiya al-Kalbi. Och man gick till profeten Al-Isadam och sa att det är inte passande för någon annan än dig att få denna kvinna. För hon var den bästa av just den här släkten, den här staden kan man säga. Den bästa kvinnan. Så att om det är någon som ska ha henne så är det du, ja Rasulullah. Så han sa till Dahiya att hämta henne. Och när han hade sett henne så sa han till Dahiya att ta en annan fånge istället för henne. Och så tog han henne för sig själv. Och sen så gifte han sig med henne. Och gav henne hennes frihet som hennes brudgåva. Hon fick frihet som brudgåva. Och Dhahabi, som vi läser ifrån här boken, Sira Alam al-Nubala, han säger att hon var sharifa, aqila. Hon var väldigt nobel och väldigt intelligent. Dhatu hasab, med ett högt släktträd. Och jamal, och väldigt vacker. Och väldigt religiös och from, radiallahu anha. Ibn Abd al-Barr nämner att en slavflicka till Safiya, senare så fick hon en slavflicka, gick till Umar ibn Khattab radiallahu anhu och sa att Safiya tycker om lördagar och håller kontakt med judar. Så Umar hämtade henne och frågade, alltså det var efter att hon blev muslim, om det här stämmer. Och då så sa hon, vad gäller lördag så tycker jag inte om den sen det att Allah har bytt ut den mot fredag. Yani, den rätta dagen som man skulle ha sin högtid på, även i kristendomen, judendomen, som det kallas en Isas, den korrekta vägen som Isa och Mosa kom och så vidare, det var fredagen, men folket gick vilse. Vissa, judarna valde lördag och de som säger sig följa Jesus valde söndag. Men den rätta dagen var fredag som muslimerna har fått. Så hon sa, efter det att vi har fått sanningen så tycker jag inte längre om lördagar. Och vad gäller släkten, den judiska släkten, så har jag familjemedlemmar där som jag håller kontakten med. Det är inget fel med det. Man ska hålla familjebanden även om de inte skulle vara muslimer. Och så gick hon till den här slavflickan och säger, varför har du gjort så här för? Varför har du spridit dessa rykten? Och då så sa hon att det var shaitan, alltså djävulen, som lurade mig. Och då så sa hon, varsågod, gå härifrån, du är fri. Hon friade henne för Allahs skull. Det har också nämnts i en autentisk hadith i Tirmidhi att Safia fick veta att Hafsa, profetens andra fru, alltså Umars dotter, hade kallat henne för Yahudia, alltså judinna, som typ på ett nedvärderande sätt. Så hon blev väldigt ledsen och började gråta och gick till profeten sallallahu alaihi wasallam och grät. Och han sa: vad är det som får dig att gråta? Och då så sa han att det var Hafsa som kallade mig för judinna. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: du är dotter till en profet, din farbror är profet och du är i vårdnaden av en profet, alltså din man är profet. Så vad har de att skryta med om de jämför sig med dig? Och sen så sa han till Hafsa: ittaqilla, en frukta Allah, ja Hafsa. Så hennes, att hon är son till en profet, yani Harun alayhi salam. Och farbror, det blir vem? Nej. Vem var Harons bror?
Musa
alayhi salam. Och du är i vårdnaden av en profet, Muhammad sallallahu alayhi salam. Så hur kan man skryta om någonting annat än detta? Yani detta räcker som dygd. Och Safia dog år 50 hijra. Och vi går vidare till Maimuna, Umm al-Mu'minin radiyallahu anha. Och det sägs att hon i början hette Barra. Barra betyder from, alltså religiös, och att profeten då ändrade hennes namn radiyallahu anha. Hon är Maimuna bint al-Harith ibn Hazan ibn Bukhayr al-Hilaliya, profetens fru alayhi salatu wassalam, och syster till Umm al-Fadl som var gift med al-Abbas. Och hon var också moster till Khalid ibn Walid och till ibn Abbas radiyallahu anhum ajma'in. Profeten alayhi salam gifte sig med henne efter Umra år 7 av hijra, fi dhil qa'ida. Och hon var också en kvinna av väldigt hög status med släkt, högt släktträd. Och hon dog år 51 hijri. Hon dog år 51 hijri. Och vi går vidare till den längsta biografin, som är Aishas biografi radiyallahu anha. Och det blir den sista från hans fruar sallallahu alaihi wasallam som vi går igenom idag. Och sen ska vi försöka hinna med profetens fyra döttrar alaihi salam och radiyallahu anhunna. Aisha radiyallahu anha. Och det var inte lätt att läsa igenom det här. Jag vet inte om det är mellan 70-80 sidor nästan. Och försöka välja ut det vi ska tala om. Det var väldigt, väldigt lång biografi på Aisha radiyallahu anha. Hon är bint al-imam al-siddiq al-akbar. Hon är dotter till al-siddiq al-akbar, den största av profetens följeslagare alayhi salam, som var Abu Bakr radiyallahu anhu. Khalifatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, och också profetens khalifa Abu Bakr Abdullah ibn Abi Quhafa, Uthman ibn Amr ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Tamim ibn Murrah al-Quraysh al-Qurashiyya, hon är då al-Qurashiyya, al-Tamimiyya, al-Makkiyya, al-Nabawiyya. Alltså hon tillskrivs då profeten alaihi wasallam som alla profetens fruar alaihi salam och radiyallahu anhunna. Umm al-mu'minin, zawjatun nabi sallallahu alaihi wasallam, profetens fru, afqahun nisa al-umma ala al-itlaq, den kunnigaste kvinnan i denna umma utan tvekan. Hennes mor, Aishas mor, yani Abu Bakrs fru, var då Rumman bint Amr ibn Uwaymir. Och han säger här att det var hennes far som som utvandrade med henne till Medina och gifte bort henne till profeten sallallahu alaihi wasallam. Efter det att Khadija hade gått bort. Och det här var innan hijra, innan utvandringen med några månader. Och det sägs 2 år innan utvandringen. Och profeten alaihi salam fullbordade giftermålet med henne år 2 efter hijra. Då han kom tillbaka från Bedr. Och hon har berättat otroligt mycket kunskap från profeten sallallahu alaihi wasallam. Och här är det också viktigt att veta när Zahabi, som har skrivit den här boken, nämner. Han nämner oftast vem som har tagit kunskap från den här personen. Kunskapen som han berättar om, biografin, handlar om också vilken kunskap personen har haft. Och då berättar han vem har tagit kunskap från den här personen. Och i många av de biografier vi har läst tidigare så har det varit 3-4 rader, 5 rader av människor. Och här börjar han med att nämna hennes far. Och Omar och Fatima och Saad och Hamza och Amr. Och han nämner 2 hela sidor fulla med namn. Och mer än så. Yani flera, nästan 4 sidor. Yani flera 100 namn av personer som tog kunskap från Aisha radiallahu anha. Och som vi sa i förra lektionen, att Aisha radiallahu anha har berättat mer än 2000 hadither. Yani runt 2200 hadither. Och det sägs att det är, hon har berättat en fjärdedel av islams kunskap. Det är hon som har fört vidare en fjärdedel av islams kunskap radiallahu anha. Och vi nämnde också att det var en av visheterna varför profeten gifte sig med henne som ung, alaihi salam. För att hon hade så starkt minne. När man är ung så har man bra minne. Och kunde därför minnas det som hände med profeten och det hon har lärt sig från profeten. Och förmedla det vidare till oss. Radiallahu anha. Och Aisha föddes i islam. Alltså islam hade redan kommit. Och hon är 8 år yngre än Fatima. Radiallahu anha. Och Zahabi säger kanet imraten bayda jamila. Hon var ljus och vacker. Och därför kallas hon för al-Humaira, som Allah betyder ljus. Men det nämns också att det finns ingen autentisk hadith där det här namnet nämns. Och hon var den enda oskulden som profeten gifte sig med sallallahu alaihi wasallam. Som hon en gång frågade profeten alaihi salam, hon sa: ja Rasulullah, vad skulle du säga om en person som är resande och kommer till en dal full med fruktträd? Och man har suttit och ätit under alla träd, förutom ett träd. Vilket träd skulle du sätta dig under? Så han sa självklart det som ingen har ätit ifrån. Men hon menade sig själv. Att jag är den kvinna som ingen man har rört. Så att hon då skulle vara bättre än resten av hans fruar, alaihi salam. Och det finns ingen kvinna som profeten alaihi salam älskade lika mycket som henne. Och det finns ingen i denna umma som är mer kunnig än henne. Och så säger han bel wala fi nisa mutlaqan. Är inte bara denna umma utan generellt. Från alla kvinnor finns det ingen kvinna som är kunnigare än henne. Från Hawa, från Eva till den sista kvinnan. Ingen kvinna är kunnigare än Aisha och kommer aldrig att bli kunnigare än Aisha. Så mycket att vissa ulema till och med gick så långt och sa att Aisha är bättre än hennes far. Alltså det har nämnt så många dygder om Aisha att hon sa att hon är bättre än hennes far. Men han säger att det här är mardud, det här är inte accepterat. Utan vi sätter varje person på den, eller vi ger varje person den nivån som han förtjänar. Och vi vittnar om att hon är profetens fru, alaihissalatu wassalam, i detta liv och i nästa liv. Och finns det någonting bättre att skryta om än detta? Och så säger han också att jag är lite tveksam på vem som är bättre, Aisha eller Khadija. Det här talade vi om förra veckan, vem är bäst, Aisha eller Khadija? Hashim eller Hisham ibn Urwa berättar från hans far, från Aisha radiyallahu anha, att hon sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: jag såg dig i drömmen tre nätter i rad. En ängel kom till mig och du var inlindad i silke, och det sägs en annan hadith, i grönt silke. Och det sades till mig: det här är din fru. Och man visade hennes ansikte och det var du. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam i drömmen då att om det här är från Allah, så låt det då ske. Eller låt mig då få gifta mig med henne. Och den här hadith finns i Bukhari och i andra. Och en liknande hadith, så kom man med Aisha radiyallahu anha inlindad, och Jibril sa: det här är din fru i detta liv och i nästa liv. Och den finns i Tirmidhi, och den är också inshallah autentisk. Och profeten alaihissalam gifte sig med henne efter att Khadija hade gått bort. Och han gifte sig med henne samtidigt som han gifte sig med Sauda, den första frun. Men han gjorde bara själva vixen och konsumerade inte äktenskapet förrän efter 3 år, när hon hade blivit 9 år eller strax in till 10 år, och var bara med Sauda då i 3 år. Och så säger han att han älskade henne otroligt mycket, och han visade detta öppet. Så mycket att Amr ibn al-As, som blev muslim år 8 hijri, frågade profeten sallallahu alaihi wasallam: vem av människor tycker du mest om, ya Rasulullah? Och då så sa han: Aisha. Och då frågade han igen: vem tycker du mest om av män? Och så sa han: hennes far, radiyallahu anhum. Och denna hadith finns också i Bukhari och i andra hadithböcker. Och så säger Dhahabi: وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الرافضة. Denna hadith är autentisk, hur mycket rafida, yani shiiterna, än må hata det. För de tycker inte ens om Aisha överhuvudtaget och säger att hon lämnade islam och så vidare. Men hon var den mest älskade kvinnan till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och inte bara det, han svarade: den mest älskade personen, när han fick frågan. Och så säger Dhahabi att profeten alaihissalam älskade bara det som är gott, det som är fint. Och han sa att om jag skulle ta en khalil, en nära vän från denna umma, så skulle jag ha tagit Abu Bakr som khalil. Men det är det islamiska brödraskapet som är mellan oss, och det här är bättre. Och så säger Dhahabi: så han älskade den bästa man från denna umma och den bästa kvinnan från denna umma. Så den som hatar de som profeten älskar förtjänar också att hatas av Allah och hans profet. Utan tvekan. Eller hur? Om en person hatar den som profeten älskar mest av allt, av alla människor, då är det också en person som utan tvekan är väldigt långt bort från islam. Och hans kärlek till Aisha var också känd bland folket i Medina. Alla visste att han älskade henne mer än resten av hans fruar. Och därför, ni vet, profeten liksom delade upp sina dagar och var med en kvinna varje dag. Han dog ju och hade 9 fruar och gick runt och var med en varje dag. Förutom Sauda, som gav bort hennes dag till Aisha för hon hade blivit gammal. Och för att då vinna ännu mer av profeten kärlek alaihissalam. Så folk brukade skänka gåvor till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mat och annat. Men de gjorde det nästan bara på den dagen han var hemma hos Aisha, för att på så sätt vinna profeten kärlek ännu mer. För de visste att det var typ hans bästa dag, i hans bästa hus och hans bästa fru. Så resten av kvinnorna blev också avundsjuka, och de klagade och gick och sa, det var Umm Salama som gick till profeten och sa alaihissalam: att du ska säga till folk att de ska också skänka på våra dagar. Så profeten vände sig om och var tyst. Hon sa det här en gång till. Han var tyst. En gång till. Och då så svarade han: Ya Umm Salama, la tu'dhini fi Aisha. Ya Umm Salama, såra mig inte vad det gäller Aisha. Fa innahu wallahi, vid Allah, så har uppenbarelsen från Allah endast kommit till mig när jag har varit i hennes hus. Yani, den har inte kommit till mig i ert hus. Den har bara kommit till mig i hennes hus. Och det här är en annan dygd. Profeten a.s. hade då ungefär 10 hus. Och det enda huset där Jibril kom med uppenbarelse, det var just till Aishas hus, radiyallahu anha. Och den hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och så säger Zahabi att det här svaret från profeten a.s. tyder på Aishas dygd över resten av de troendes mödrar. Varför? För det är som en gudomlig uppenbarelse här, att Allah valde just hennes hus för att hon är bäst. Det är det man förstår av hadithen. Så det är också därför profeten tyckte om henne ännu mer. Det har också nämnts i många hadither att profeten a.s. sa: Fadlu Aisha ala nisaka fadli farid ala sa'ir ta'am. Dygden av Aisha över resten av kvinnor är som dygden av farid över resten av maträtter. Och farid var den bästa av maträtter på den tiden. Och farid är typ kokt kött med bröd. Man typ river bröd, bitar och stoppar det i såsen, köttsåsen. Och de lärde sig att det, ja, ibland kan det vara pumpa i också. Det finns olika sorters farid, men det består mest av då kött och sås och bröd. Och de lärde sig att det här är den bästa maten. Så hennes överlägsenhet över resten av kvinnor är som farids överlägsenhet över resten av mat. Än hon är bäst. En annan dygd hos Aisha radiyallahu anha är att profeten alayhi salam sa till henne: Ya Aish. Och det här är som ett smeknamn, Allah. Ya Aish, utan att lägga till T på slutet. Ya Aisha, Ya Aish. Hadha Jibril wa huwa yuqri'u wa huwa yaqra alayki salam. Det här är Jibril som har kommit och han hälsar på dig. Yani han ger salam till dig. Och då så sa Aisha radiyallahu anha: Wa alayhi salam wa rahmatullah. Yani, hälsade tillbaka. Och så sa han: Du ser vad vi inte ser, ja Rasulullah. Och denna hadith finns också i Bukhari. Och det här är också en dygd. Men vi sa att Khadija hade en dygd som var större. Vad var det? Gällande
Allah.
Att Allah hälsade på henne. Profeten a.s. gifte sig då med henne efter det att Khadija hade gått bort. Och själva vigseln skedde när hon var 6 år och han konsumerade giftermålet när hon var 9. Och Allah, det man förstår av Ibn Hajar är att det var i slutet på hennes 6 års ålder och i slutet på 9 års ålder. Så hon var nästan 7 och nästan 10 när han då var med henne. Och här tänkte vi också då berätta kort lite grann vad som sägs. Det är ofta en sak som man kritiserar islam med och säger att profeten sallallahu alaihi wasallam, en profet, gifte sig med en kvinna som var 6 eller 7 år och så vidare. Och hade umgänge med då den här Aisha som var typ 9-10 år. Och de säger att det här är fel. Så hur besvarar man detta? För det första så kan man inte döma ut gamla samhällen baserat på vad som räknas som korrekt idag. Förstår ni? Man kan inte säga att folk hade fel för 1400 år sedan, för det är fel idag. Någonting som man kom på nyligen. Och det var inte länge sedan, 120 år sedan tror jag, i England. Där fick man ha umgänge när man var 10 år. Man fick gifta sig med kvinnor som var 10 år. Och så vidare. Det var inte alls länge sedan. Och i många länder i Europa och i världen så är det fortfarande så att gränsen är 13, 12, 14, könsmogen och så vidare. Bolivia tror jag är 9 och så vidare. Och det finns även i Bibeln att många profeter gifte sig med unga tjejer. Och det finns till och med yngre än 9. Så att kristna ska kritisera islam blir ännu mer fel. För det står i Bibeln. Så det här är viktigt. Man kan inte döma ut ett samhälle baserat på hur man ser på saker och ting idag. Och om det skulle ha varit någonting fel, varför var det då ingen av islams fiender i Mekka som kritiserade profeten Muhammed för detta? De bara längtade efter ett fel. Att han skulle hitta på någonting fel för att göra narr av honom och visa att islam var fel. Men han gifte sig med Aisha. Ingen sa någonting. För det var normalt i det samhället. Eller hur? En annan viktig punkt är också att Aisha radiallahu anha själv aldrig har sagt någonting negativt om detta. Hon älskade profeten al-Islam till den dagen hon dog. Hon har aldrig sagt någonting negativt om honom. Hon var väldigt nöjd med hennes giftermål. Så om det var någon som skulle klaga så skulle det varit hon, eller hur? Och hon var, som vi sa, en intelligent kvinna. Hon var en smart kvinna. Om det skulle ha varit fel, då skulle hon ha sagt det. Och inte bara det, det var Allah subhanahu wa ta'ala som typ uppenbarade att han skulle gifta sig med henne genom den här drömmen. Det är också en viktig punkt. Hennes svar var med på det, samhället och så vidare. Så att döma ut en gärning baserat på hur saker och ting är idag är fel. Mycket av den moral och karaktär som finns i detta samhälle är helt fel. Det har gått ut för, det har gått dåligt för det västerländska samhället. Det går neråt. Karaktären sjunker. Det är inte så att saker och ting blir bättre nödvändigtvis bara för att tiden går. Utan många saker som är äldre är bättre. Eller hur? Respekt till föräldrar försvinner i denna tid. Det är någonting dåligt, eller hur? Förr i tiden man respekterade föräldrar mer och så vidare. Så vem är det som ska sätta dessa gränser på fel och rätt? Det var någon svensk drottning, jag tror hon gifte sig när hon var 13. Det finns många liknande, likadana exempel. Vissa högst uppsatta kvinnor har gift sig när de var 10, 11 och 12 och så vidare. Så vem sätter dessa gränser? Vissa delstater i USA man får ha sex när man är 14, vissa när man är 18. Vem sätter gränsen på rätt och fel? Förstår ni? Så det här är viktigt att förstå. Och sen att han var äldre. Vad är problemet med det? Och det är också en konstig sak. Om en 2-14-åringar, 13-åringar har umgänge i Sverige, vad jag vet så är det inget brott. Men om han är 18, då är det ett brott. Så vad är det för konstiga regler som finns i samhället? Varför blir det ett brott om han är 18 men inte om han är 13? Och så vidare. Allah alam. Så det finns ingenting fel i detta. Och en muslim ska inte ha någonting i sitt hjärta mot detta. Och om ni kollar, jag har hört att världens yngsta mamma, tror jag var 9 år, står Guinness rekordbok. Eller någonstans i Latinamerika, 8 eller 9 år. Så kvinnor blir också mogna. Och vid olika ålder, beroende på tid och land, värme, kyla och så vidare. Det finns tjejer som blir mogna vid 10 års ålder och så vidare. Sen hände en händelse i hennes liv när hon var 12 år. Och det är det som är känt som el-ifk, då hon blev smutskastad av hycklarna i Medina. Och det var vid slaget av el-Marisir år 5 hijri, då hon då var 12 år gammal, som de var ute på denna expedition. Och på vägen tillbaka från Medina, och vi ska förkorta bara själva berättelsen i flera sidor, och man skulle kunna ha en hel föreläsning om det. Och inshallah kanske vi kommer ha det någon gång. Och det är en väldigt sorglig berättelse. Men subhanallah, alla prövar vem han vill. Och vad som hände var att Aisha radiallahu anha, när de hade slagit läger, gick iväg för att uträtta sina behov. Och när hon kom tillbaka så hade hon, alltså från första början, suttit som i en, jag vet inte vad det heter, en liten sån här, som en liten hydda eller vad man kan säga, som sitter på kamelen. Förstår vad jag menar? Det här, ibland man kan ha som en sadel och så sätter man någonting runt omkring. Så man kan inte se där vem som är där. De trodde att hon var där. För hon var ung och hon var lätt. Hon sa på den tiden åt kvinnorna inte mycket. De åt väldigt lite och de var smala och lätta. Så de bara gick och trodde att hon var där inne. Men hon kom tillbaka så var alla borta. Så hon la sig ner. Affan, hon hade, när hon var där tappade hon ett halsband eller ett smycke och letade efter det. Och det var det som dröjde. Och sen då så kom hon tillbaka och fann att folket hade lämnat henne. Så hon la sig på den platsen de hade slagit läger på och hoppades på att hon skulle komma tillbaka. Och då kom en annan sahabi som heter Safwan ibn al-Mu'attal al-Sulami och såg henne. Han såg någonting svart bara. Hon hade sin jilbab på sig. Och han kom fram till henne och han sa att han kände igen henne från innan al-hijab, innan det att Allah sände ner verserna om hijab. Och när han kom fram så täckte hon sitt ansikte. فَخَمَّرْتُ وَجْهِ بِجِلْبَابِ. Hon täckte hennes ansikte med hennes jilbab. För profetens fru var a.s. var täckta från topp till tå. Och när han såg henne så sa han إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Alltså det är det man säger om han blivit drabbad av en katastrof. Så han satte henne på sin kamel, tog ner kamelen och satte henne, eller hon fick sätta sig på kamelen. Och sen så förde han, alltså han gick och höll i kamelen mot resten av människor då, som hade hunnit långt före honom. Och när han kom fram, och hon sa också, den här sahabin, det enda ordet som han sa, det var det här ordet. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En gång satte henne på kamelen och så gick han med. Väldigt mashallah, nobelperson. Så i alla fall honom in att närma sig Aisha radiyallahu anha. Och när de kom fram till lägret så fanns det en från hycklarna där som heter Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Och han var den värsta av Medinas hycklare på den tiden. Och han var också en man som strävade efter position och makt. Och kände att han hade förlorat den här makten i och med att profeten hade flyttat till Medina alayhi salam. Så han försökte förstöra islam. Han var en väldigt ond person. Och när han kom och såg det här, då sa han, kolla vad som har hänt. Aisha och den här mannen har gjort zina. De har gjort haram. De har varit otrogna med varandra. Och spred det här bland folket. Och ryktet spred sig bland vissa okunniga människor i Medina. Och Aisha visste ingenting, men hon kände att det var någonting. Profeten behandlade henne inte som normalt. Och en dag så fick hon höra att någon förbannade en av hennes släktingar. Så sa hon, varför säger du så för? Så sa den här släktingen, för att han anklagade dig för otukt. Och då förstod hon och bröt ihop och blev jätteledsen. Och gick och grät oavbrutet i 2 dygn nästan, tills hon inte hade tårar kvar. Och det var svårt. Profeten sallallahu alaihi wasallam visste inte vad hon hade gjort. Han sa, om du har gjort det, be Allah om förlåtelse. Hon blev ännu mer ledsen. Hennes föräldrar visste inte heller vad hon hade gjort. Men de stötte henne och sa att om du är oskyldig kommer Allah sända ner verser som rent får dig från dessa anklagelser. Och hon visste inte vad hon skulle göra. Och så jag var ung, jag kunde inte mycket från Koranen. Men hon sa, jag finner ingen annan liknelse än det som Josef sa alayhi salam. Fasabrun jamil wallahu almusta'an wa ala ma tasifun. Att vi ska ha vackert tålamod och Allah kommer hjälpa oss i det som ni anklagar oss för. Och hon väntade i alla fall otroligt länge tills det att eller hon väntade i alla fall dessa 40 dagar eller vad det var, tills att Allah ta'ala sände ner dessa verser. Innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum. Att de som har smutskastat henne är endast en liten grupp av dessa människor. Surat An-Nur, vers 11. Och den som vill läsa om denna berättelse kan gå tillbaka till Surat An-Nur, sura 24 tror jag det. Och där kan ni också finna i tafsir förklaringen på denna sorgliga berättelse. Och Aisha, wallahi, hon var väldigt ödmjuk också. hon sa att jag hoppades att Allah skulle rent få mig. Gärna kanske att profeten skulle få en dröm eller någonting. Men jag trodde aldrig att Allah skulle sända ner verser inifrån Koranen. Och det är det de säger, sahaba. De sa till henne på dödsbädden att Allah har sänt ner verser gällande dig som reciteras i moskén fram till domedagen. Och hon sa också att jag, wallahi, är mindre eller mindre värd än att man ska sända ner verser gällande mig. Som var väldigt ödmjuk, radiyallahu anhu. Och sen de här människorna som hade gjort det här fick sitt straff, de piskades. För straffet för att smutskasta en person utan vittnen är att den personen ska få straffet för otukt. Han ska piskas 100 piskor. Det hände också en annan händelse som också visar hennes dygd, radiyallahu anha. De var ute på en resa och Aisha, radiyallahu anha, tappade bort ett smycke. Så profeten skickade sahaba för att leta rätt på det här smycket. Så de letade efter smycket tills de hittade det här smycket. Men när de var där ute i öknen så kom bönen in och de hade inget vatten. Så folket gjorde wudu utan vatten. Och då sände Allah ner verserna om tayammum. Att rena sig utan jord, utan vatten. Att slå händerna i marken. Och rena sig med jordens yta. Och Usaid ibn al-Hudayr sa, jazakallahu khayran, fa wallahi ma nazzala biki amrun qatt tukrihinahu illa ja'alallahu laki fihi khayran. Han sa, Allah belöna mig gott, fa wallahi, det har aldrig kommit ner någonting som ni ogillar förutom att Allah gör så att det leder till någonting gott. Kanske någonting dåligt, man tappar bort någonting, men i slutändan det leder till någonting gott. Och det sägs också att på grund av detta så de sa också sahaba att ni, Abu Bakrs familj, har gjort så att det har underlättats mycket i islam. Wallahi ma alimtu ya bunayya inniki la mubaraka. Du är välsignad, min dotter Aisha, sa denna sahabi. Kolla hur mycket Allah har underlättat för muslimerna på grund av er. Vi har fått baraka och yusur, välsignelse och underrättelse på grund av Aisha radiyallahu anha, den här händelsen. Och därför Allah sände ner ett tayammum. Utan den här händelsen så kanske inte denna vers skulle ha kommit ner. Det också nämns från hennes dygder att Abdullah bin Amr skickades till Salama för att fråga en fråga om profeten alaihissalam pussade sina fruar när han fastade. Och då så sa hon han sa, om hon säger nej, så säger då att Aisha säger att han pussade henne när han fastade. Så han frågade och Salama, hon sa nej, han brukar inte pussa oss när han fastar. Och han berättade om Aisha att han pussar Aisha när han fastar. Och då så sa hon, la'allahu innahu lam yakun yatamalaku anha hubban. Han kanske inte kunde kontrollera sin kärlek till henne, men mig, nej. Han kunde inte låta bli att pussa henne när han fastade. Profeten alaihissalam tävlade också en gång med Aisha radiyallahu anha. Och hon sa, hon berättade själv, hon sa, sabaqani an-nabi fa sabaqtuhu ma sha. Att profeten sprang och tävlade med mig och jag vann över honom. Tills det att jag fick kött på kroppen. Jag fick lite vikt. Då vann han över mig. Och han sa, ya Aisha, hadhihi bitilk. Nu får du igen för den gången. Och som också visar hans kärlek till henne var att när han ibland drack från en skål och hon drack först och han fick skålen efter henne, så med flit vände han på den för att dricka från samma ställe som hon hade druckit ifrån och visade henne detta. Det har också berättats från Ammar bin Yasir att han hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga på minbar att hon är min fru. Innaha la zawjatun nabiyina. Ammar bin Yasir sa att hon är våran profets fru i detta liv och i nästa liv, en Aisha. Och det finns också liknande hadither som tyder på detta. Så hon är profetens fru i detta liv och i nästa liv. Vilket också besvarar det som Shia säger, att hon skulle ha försökt mörda profeten och så vidare. Och att hon lämnade islam och vad det nu är för någonting. Utan han dog och var nöjd med henne. Och hon kommer vara hans fru i paradiset. Sahaba berättar också, som Abu Musa. Han sa att om vi sahaba hade svårt att förstå någon fråga i religionen, någon hadith, så gick vi och frågade Aisha. Och vi fick alltid svar på våra frågor. En Abu Musa och andra sahaba från Kibar och sahaba fick deras svar från Aisha radiyallahu anha. Det berättas också att när Aisha radiyallahu anha var sjuk och låg på dödsbädden, så kom hennes broder, var med henne, Abdurrahman. Så kom Abdullah ibn Abbas och bad om att få besöka henne. Så hon sa, låt mig vara. Jag är inte i behov av att han ska komma och tala gott om mig. Och då så sa hennes bror, eller Abdullah, han sa, moder, att ibn Abbas är från dina goda barn. Alltså inte riktigt så, men de här som är yngre. Och han vill ta farväl till dig och hälsa på dig. Så sa han, låt han komma in om han vill. Så ibn Abbas, han kom in och satte sig. Och han sa, abshiri, glada nyheter. Wallahi, det enda som är mellan dig och att få träffa profeten sallallahu alaihi wasallam är att din själ lämnar kroppen. Då ska du få träffa profeten och de älskade. Och så sa han, fortsatte han och sa, du var den mest kära kvinnan till profeten sallallahu alaihi wasallam. Och han älskade endast det som är gott. Och han berättade den här berättelsen om hur folket letade efter hennes smycke. Och hur Allah sände ner versen om tayammum. Och det här var på grund av dig. Och att Allah sände ner din oskuld från den här smutskastningen från över de sju himlarna. Och att ditt namn nämns i varenda moské, eller denna berättelse nämns i varenda moské fram tills domedagen. Och då så sa Aisha väldigt ödmjukt, låt mig vara ibn Abbas, för wallahi la waditu anni kuntu nasiyan mansiya. Låt mig vara, jag önskade att jag vore bortglömd, att jag inte vore någonting alls. Och en annan riwaya, att jag vore typ ett blad på ett träd. Alla måste. Salaf tyckte inte om att de prisas, att man talar gott om dem i ansiktet. Det nämns också att man frågade, kunde Aisha al-Faraid arvsrätt? De sa, wallahi, vi såg de största av sahaba gå och fråga henne om al-Faraid, om arvsrätt. Men hon var också kunnig i detta. Atta ibn Abi Rabah, en av de tabi'in som tog kunskap från henne, de sa, kanet Aisha afqahu nas wa ahsanu nas ra'yan fil 'ama. Aisha radiyallahu anha var den kunnigaste av människor Och den bästa, eller den av människor som hade den bästa av åsikter, Zuhri, han sa också att om Aishas kunskap skulle samlas med alla kvinnors kunskap, så skulle hennes kunskap vara bättre. Inte bara att du jämför henne med någon enstaka kvinna. Lägg ihop alla kvinnors kunskap med Aishas kunskap, hennes kunskap skulle vara bättre. En gång så fastade också Aisha radiallahu anha, och man skickade en gåva till henne på 100 000 dirham. En gåva, 100 000 dirham, som hon fick göra vad hon ville med. Men innan Maghreb hade hon gett bort allting fisabilillah till behövande. Och sen när hon skulle bryta fastan så sa hon till slavflickan: hämta maten. Och då så sa den här slavflickan: varför sparar du inte en dirham som vi kunde köpa lite kött för, som du kunde äta när du bryter fastan? Hon sa typ: klaga inte, du skulle ha påmint mig. Subhanallah. Kolla hur generösa sahaba var radiyallahu anhu. En annan stor dygd som Aisha har är det som hon berättar då hon säger att profeten sallallahu alaihi wasallam dog i mitt hus, på min dag, på min natt. Och han dog på min bröstkorg. Min bror Abdurrahman ibn Abi Bakr kom in och han hade en miswak i munnen. Och profeten kollade på den när han låg och var väldigt svag. Så jag förstod att han ville ha den. Hon tog den och typ fräscha upp den och mjuka upp den. Och sen så gav hon den till profeten sallallahu alaihi wasallam, och han borstade tänderna på bästa sätt. Och sen lyfte han upp sin hand. Så han lyfte upp sin blick mot himlen. Och han sa: Arafiqul A'la, i det högsta sällskapet. Och sen så dog han. Så sa hon: så alhamdulillah, som har förenat mina minsta liv och profetens saliv i detta liv och i nästa liv. Yani både som levande och död hade han mitt saliv i munnen. Det berättas också från Ibn Sirin, från Al-Ahnaf. Han sa: jag hörde Abu Bakrs khutba, Umars khutba, Uthman och Ali och Al-Khulafa efter dem. Men jag har aldrig hört någon skapad varelse afkham wala ahsan minhu min fi i Aisha. Jag har aldrig hört någon skapelse talat bättre än Aisha radiyallahu anha. Yani hennes tal var tyngre än deras tal, enligt den här sahabin, tabi'i. Hon dog år 75 hijri. Hon dog år 75 hijri. Så det är också en av visheterna som vi nämnde med att han gifte sig med henne ung. När profeten dog alaihi salam så var hon 18 år. Hon var gift med honom i 9 år. Hon gifte sig alltså, eller när hon var 6 och började leva med honom när hon var 9. Så hon levde med honom tills att hon blev 18. Och då så dog profeten sallallahu alaihi wasallam. Och sen levde hon långt efter det, så hon kunde ju berätta otroligt mycket kunskap till folk som kom efter henne. Taib. Och vi avslutar inshallah med att gå igenom kort också om profetens döttrar alaihi salatu wassalam. Profetens 3 söner dog ju innan 2 års ålder. Är det någon som kommer ihåg vad de heter? Vi sa det i förra lektionen. Jalla, vad heter de? Ibrahim. Vad heter Ibrahims mamma? Samma. Han fick 6 barn med Khadija och 1 barn med en annan kvinna. Maria. Som var hans slavflicka. Och resten av de 6 barnen fick han med Khadija. Och 2 av dem var ju då pojkar. Så som heter, kom igen, Al-Qasim och Abdullahi. Nej, därför heter också profeten Abu al-Qasim sallallahu alaihi wasallam. Alla dog före 2 års ålder, men hans döttrar levde längre. Hans äldsta dotter var Zainab bint Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Och hon var den äldsta av dem. Hon gjorde också hijra och gifte sig med hennes kusin Abu al-Abbas och fick en dotter som heter Umama. Och Umama var den flickan som Ali senare gifte sig med efter det att Fatima hade gått bort. Okej? Så Ali radiallahu anhu gifte sig senare med Umama, profetens barnbarn. Så Zainab blev muslim och gjorde hijra. Och hon var gift. Hon blev muslim innan hennes man och gjorde hijra 6 år före hennes man. Och när hennes man Abu al-As blev muslim och kom till Medina, så förenade profeten mellan dem utan att förnya själva giftermålet. Okej? Och det är också en sån här fråga som: om en kvinna blir muslim, vad händer då med hennes man? En kvinna får inte vara gift med en icke-muslim. Giftermålet upplöses direkt. Men om, så länge hon är ogift, så kan hon då, om mannen blir muslim, gå tillbaka till honom. Men som muslim får hon inte vara med honom. Och hon får inte gifta om sig heller förrän det att hennes vänteperiod är slut, självklart, om hon vill gifta om sig. Hon dog år 8 hijri. Zainab. Ruqayya är hans andra dotter. Hon blev också muslim och gifte sig med Uthman och gjorde hijra med Uthman till Habasha båda gångerna, till Etiopien. Och de fick en son som heter Abdullah, och därför heter också Uthman Abu Abdullah. Och Abdullah blev 6 år och blev sen kan man säga attackerad av en tupp, som jag förstod här i boken, hackade honom i ansiktet. Och han fick någon slags sjukdom efter det och dog baserat på det vid 6 års ålder. Och gjorde sen hijra till Medina efter Uthman och blev sjuk innan Bedr, slaget av Bedr. Och profeten alaihissalam sa till Uthman att stanna kvar här i Medina och ta hand om henne. Och under själva slaget så dog hon också då, eller under själva den här händelsen Bedr, så dog hon radiyallahu anha. Sen Kalthum, hans tredje dotter, blev också muslim och gjorde hijra efter profeten alaihi salam. Och när hennes syster Ruqayya dog, så gifte hon sig med Uthman år 3 hijri. Och de fick inga barn och hon dog år 9 hijri. Och sen går vi vidare till Fatima radiyallahu anha. Och Fatima är också en av de bästa kvinnorna som någonsin har levt. Al-Dhahabi säger: Sayyidatun nisa al-alamin. Yani den bästa kvinnan, eller kvinnornas mästare kan man säga, fi zamaniha, under hennes tid. Hon är en del av profeten sallallahu alaihi wasallam. Dotter till den bästa av skapelser, Ummul Hussein, yani hennes smeknamn är Ummul Hussein. Hon föddes innan det att han blev profet, strax innan. Och hon gifte sig med Ali ibn Abi Talib år 2 efter Bedr. Och de fick barn, Al-Hassan och Al-Hussein och Muhsin och Kalthum och Zainab. Och profeten alaihissalam älskade henne otroligt mycket och ärade henne otroligt mycket. Och han blev mycket glad, eller han berättade också hemligheter till henne. Och hennes dygder är stora, säger han. Wa kana sabira, hon var väldigt tålmodig och väldigt religiös och väldigt from och väldigt lydig till Allah och väldigt tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. När nyheterna nådde henne att Ali radiallahu anha vill gifta sig med en annan fru, så blev hon väldigt arg. Och Ali gick och frågade profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam om tillåtelse. Och då så sa profeten wallahi, och han vill gifta sig med Abu Jahls dotter. Och då så sa profeten alaihi wasallam wallahi, profetens dotter kommer inte att förena sig med Allahs fiendes dotter. Ja, hon var muslim, men ändå, han var en av de största fienden till islam. Och så sa han, Fatima är en del av mig. Det som stör henne, stör mig. Och det som sårar henne, sårar mig. Så Ali radiallahu anhu lät bli att gifta sig med henne. Tills det att Fatima senare dog, och då gifte han om sig. Och de säger också här att varför fick han inte gifta sig med en till fru? Det nämns i förklaringen på hadithen att Fatima radiallahu anha, ni måste förstå hennes situation, hon förlorade syskon efter syskon. Alla dog före henne i hennes liv. 6 syskon förlorade hon under hennes liv. I ung ålder. Och allt hon fick utstå. Och hennes mor dog också, Khadija radiallahu anha. Så de nämner att typ, vem var det hon hade att stötta sig på? Att vända sig till? Det var Ali radiallahu anhu. Och en sån här sak, att han gifte sig med en till fru, skulle orsaka någon slags svartsjuka, som skulle göra att hon kanske inte skulle finna den här friden i honom, och den här trösten i honom, som hon gjorde tidigare. Det här är första anledningen. Och andra anledningen är att hon kanske skulle vara så svartsjuk att hon skulle falla kort i att ge honom hans fulla rätt. Och det här är inte passande för en kvinna som är från de bästa av denna umma, att hon brister i att ge hennes man hans rättigheter. Och inte bara det. Det här är också någonting som sårar henne. Och det här sårar profeten sallallahu alaihi wasallam. Och det är haram att såra profeten alaihi wasallam, vare sig det är någonting litet eller någonting stort. Så det hela går också tillbaka till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, att han känner sorg och smärta i det som hon också känner sorg och smärta i. Och när profeten dog alaihi wasallam, så blev hon också väldigt ledsen och grät. Hon sa, fader, till Jibril sörjer vi. Fader, ya abata, ajaba rabban da'a. Min fader besvarade en herre som kallar honom. Ya abata, jannatul firdaus ma'wa. Det högsta paradiset kommer vara ditt mål. Och efter det att man har begravt profeten sallallahu alaihi wasallam, så sa hon till Aisha, hur kan ni känna frid i att kasta jord på profeten sallallahu alaihi wasallam? Men det tog väldigt hårt på henne. Och Aisha radiallahu anha sa, när hon beskrev Fatima radiallahu anha, hon sa, Fatima kom gående en gång, och hon gick exakt så som profeten gick sallallahu alaihi wasallam. Och han ställde sig upp till henne och kramade henne, och hon sa, marhaban ya binti, välkommen min dotter. En gång, han nämner också det autentiskt, att profeten alaihi salam la ett typ skynke över Fatima, hennes man och hennes barn, och gjorde dua. Han sa, Allahumma ha'ulai ahla bayti, och Allah, dessa är från min familj, och Allah, rena dem från allt smuts, och yani, rena dem på bästa sätt då. Och profeten sa också alaihi salam att ingen hatar oss ahlul bayt förutom att Allah kommer låta honom gå in i elden. Berättad av Hakim, och han säger den är autentisk. Han sa också en gång, en ängel kom ner och gav mig de glada nyheterna att Fatima är sayyidatun nisa ahlul jannah. Hon är typ kvinnornas mästare i paradiset. Kvinnornas mästare i paradiset, eller den bästa av kvinnor i paradiset. Och han sa också en annan gång att de bästa av paradisets kvinnor är Khadija och Fatima. Och i en annan hadith också, Maryam. Det är de bästa kvinnor från paradiset. Och de nämner också liknande det vi sa, att Aisha sa att jag aldrig sett någon som talar så likt profeten sallallahu alaihi wasallam som Fatima. Och om hon kom in till honom, så ställde han sig upp och pussade henne och välkomnade henne, och på samma sätt gjorde hon också med honom. Och det sägs också att Fatima radiallahu anha dog då 6 månader efter profeten sallallahu alaihi wasallam. Och hon dog som 28 år gammal. Och när hon dog så var det Ali som tvättade henne. Vilket också bevisar att det är tillåtet för mannen att tvätta sin fru när hon har dött. Det finns också en fin berättelse som är ganska känd. De sa här att Aisha radiallahu anha berättar att profetens fruar var samlade hos profeten sallallahu alaihi wasallam. Ingen gick därifrån. Och då kom Fatima radiallahu anha, och det är samma hadith. Och hon gick exakt som profeten sallallahu alaihi wasallam. Och när han såg henne så välkomnade han henne. Och han sa: välkommen min dotter. Och satte henne på sin vänstra eller högra sida. Och sen berättade han någonting hemligt för henne som fick henne att gråta. Och sen berättade han någonting, en tillgång, som fick henne att skratta eller att le. Och när han ställde sig upp, då frågade jag henne senare, alltså Aisha: vad var det som profeten sa för hemlighet till dig som fick dig att gråta? Och jag typ har gett ett lufte på det jag äger att du ska besvara detta. Du ska svara på den här frågan. Och vad var det som fick dig att skratta? Och då så sa Fatima att jag ska aldrig sprida eller berätta någonting hemligt som profeten har sagt till mig sallallahu alaihi wasallam, som han har sagt till mig i gott förtroende. Men när profeten dog alaihi wasallam, så gick Aisha tillbaka och sa att jag har lovat, eller du ska svara på den här frågan. Vad var det som hände? Och då så sa Fatima: nu kan jag berätta vad han sa för någonting. Den första gången han viskade till mig, så sa han att Jibril brukade komma och läsa Koranen för mig en gång per år. Men i år så kom han 2 gånger och läste Koranen. Vi läste Koranen tillsammans. Och jag ser det endast som ett tecken på att min tid är kommen. Alltså jag kommer att dö. Fattaqillaha wasbari. Så frukta Allah och var tålmodig. För ni'ma salaf läki ena. För vilken god förebild jag är för dig. Och salaf betyder föregångare. Förebild jag är för dig. Och det här fick mig att gråta. Och när han såg att jag var ledsen, då så sa han: är du inte nöjd att du ska vara kvinnornas mästare i paradiset? Och att du också är den första från min familj som kommer att förena sig med mig. Du kommer att dö strax efter mig. Du kommer att förena dig med dig. Och du kommer vara den bästa av kvinnor i paradiset. Och det var det här som fick mig att läsa om. Och den hadith finns i Bukhari. Så var det som vi hade att säga om profetens fruar alaihi salam och profetens barn sallallahu alaihi salam. Och det finns ju självklart mycket, mycket mer att berätta. Men det här är bara en liten del, och vi hoppas att vi ska få lite allmän bildning om vem profetens fruar var sallallahu alaihi wasallam och hans döttrar, och att han ska förena oss med dem i nästa liv. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi ajma'in. Assalamu alaikum.